Hej och välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. Med mig i studien idag har jag Linda Sahlström, Linda Mattilassi och Mikaela Sjöstrand. Vi ska prata om stigmatisering och social hållbarhet och vikten av att prata känslor. Jag tänkte att ni skulle få börja med att presentera er själva. Jag börjar med dig, Linda.
Mm. Linda Mattilassi heter jag och är rektor för förskolan i Skinnskatteberg. Och varför jag är här är väl egentligen för att förskolan i Skinnskatteberg bedriver ett hållbarhetsarbete som där 90% kanske handlar om den sociala hållbarheten.
Mm.
Och vilket har blivit viktigt för oss.
Mm. Fortsätt till nästa Linda, Linda Sahlström.
Ja, Linda Sahlström heter jag och jobbar som utvecklingsledare med folkhälsofrågor på regionala utvecklingsförvaltningen på Region Västmanland.
Varför är du här?
Ja, vi jobbar ju ganska mycket med just framförallt just nu i alla fall med minskat stigmatiseringen av psykisk hälsa och suicid.
Mm.
Vi har ett utvecklingsarbete där vi fokuserar lite extra på det i regionen då och försöker förse länet med olika insatser i den här frågan. Och det är ju viktigt utifrån att vi vet ju då att det finns stigmatisering kring just psykisk hälsa och suicid. Och det kan ju ske både medvetet men också omedvetet. Och det är ju någonting som vi behöver jobba med, att höja kunskapen kring för att jobba med alla människors lika värde som är en mänsklig rättighet och en viktig faktor inom social hållbarhet också.
Precis. Och Mikaela?
Mikaela Sjöstrand jobbar som biträdande rektor och skolcoach på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Och varför ämnet är viktigt för mig är just det som ni har varit inne lite på, att hur ska vi göra för att våra barn och ungdomar ska ha rätten att må bra?
Ja.
Och där har ju skolan, förskolan, en otroligt viktig roll. Så, ja, vi har skolplikt, alla barn ska vara i skolan. Men vi får inte vara rädda för att alla har faktiskt olika förutsättningar och mår olika bra. Hur kan vi hjälpa dem för att...
Och det är intressant, en väldigt lång tid är man ju, men ja, vi är ju på arbetsplatsen, men barnen har ju sin arbetsplats, skolan och förskolan är väldigt många timmar. Så att det tänker att man kan göra skillnad verkligen. Om vi tar upp lite forskning från Folkhälsomyndigheten så står det ju där att ungefär 60% av befolkningen tycker att det är svårt att prata om sitt inre liv. Varför tror ni att det är så? Jag tänker... Vi hade en konferens igår och då pratade jag just om det här med samtalet och hur viktigt samtalet är och att vi har ett språk. Och det är väl det visar ju att väldigt många inte har ett språk för det som sker på insidan. Och jag tänker att man kan börja både i förskolan och skolan liksom att bryta den trenden på något sätt. Varför är det så svårt, tror ni?
Ja, det är väl för att man kanske inte vet vilket bemötande man får.
Mm.
Vad händer om jag säger att jag mår så här dåligt? Man kanske har en större erfarenhet vad som händer om man säger att man mår bra eller positiva saker. Att det är hur det bemöts. Och också är väl att det är viktigt för personalen att upptäcka beteenden. Som kanske inte anses inom normativet.
Ja.
Hur gör jag då?
Ja.
Om jag nu får kontakt med en elev som jag får information om inte mår bra.
Mm.
Vad är mitt nästa steg?
Ja.
Och det tror jag är jätteviktigt kontra förskolepersonal och skolpersonal. Att vad gör jag om jag får den här informationen om ett barn eller en ungdom?
Ja, jag tänker att det du säger är ju att om vi nu tar elever, att de känner sig otrygga, vad blir responsen? Kanske att man har varit med om att vuxna inte backar upp. För just för att de, som du säger där, de vet inte vad gör jag om en elev eller ett barn säger så här. Vad tänker du, Linda, om just det här att prata om sitt inre och sina känslor?
Ja, alltså jag tänker lite grann så här historiskt perspektiv. Alltså historiskt sett så har vi väl inte varit så himla duktiga på att prata om det inre generellt sett. Utan att det har varit ganska stigmatiserat kring det. Att det är liksom vanligare att prata om yttre krämpor än inre krämpor. Och också att det har varit mer socialt accepterat, tror jag också, historiskt sett. Att prata om det yttre mer än det inre. Jag tänker, liksom, historiskt sett har vi ju haft... till och med liksom forskningsexperiment på personer med psykiatriska tillstånd eller liknande.
Ja.
Och sånt det jag också sätter osynliga regler och lagar och kultur kring den frågan även nu. Sånt liksom stannar ju kvar hos människan på ett sätt. Så att jag tänker historiskt sett så har ju det också såklart satt sig en prägel på det.
Mm.
Och det tror jag vi verkligen behöver jobba bort, de här osynliga ramarna och kulturen som finns kring frågan. Så jag tänker att det är ju egentligen inte så konstigt att det på ett sätt är svårt att prata om det, för att vi har inte lärt oss att göra det, och vi har inte heller haft de förutsättningarna att det har varit okej och accepterat att göra det på ett sätt, tänker jag, utifrån ett historiskt perspektiv.
Mm. Hur tänker du, Linda, förskolan, där är yngre barn, är yngre barn öppnare liksom med hur de känner? Och...
Ja, det kan jag väl tycka att de är, men sen är det väl också att vi pedagoger har blivit mer medvetna om vikten av att prata känslor. Och vi arbetar ju med, i det här arbetet så kallar ju vi det för snälla händer.
Mm.
Och det kan man ju ha mot varandra. Man kan ha det mot sin omgivning. Man kan ha det mot samhället och sådär. Och sista året nu så har vi också börjat jobba lite med snälla händer mot sig själv. Och det handlar ju om det här egentligen. Att kunna sätta ord på vad behöver jag för att må bra. Och, så att vi börjar ju när de är riktigt, riktigt små. För jag tror också att det är en liten vana. Att man är inte van att prata utifrån sig själv, utan man pratar mycket utifrån andra. Och, vi har väl alltid, jag har jobbat i 25 år som förskollärare då, och de sista 3 åren som rektor, och vi har alltid jobbat med normer och värden. Men det handlar ju mycket om att hur är jag mot mina kamrater, så, men man måste ta hand om sig själv också.
Mm.
Då början är ju att kunna berätta hur jag känner.
Ja.
Så att, det jobbar vi jättemycket med, snälla händer mot sig själv.
Mm.
Det är viktigt.
Mm. Mm. Jag tänker att ja, för ni är inne på det, stigmatisering, normer, fördomar kanske också till och med. Att man tror att någon kommer reagera på ett visst sätt. Eller vi har ju alla fördomar med oss. Att vi tänker att folk med psykisk hälsa eller ohälsa är på ett visst sätt. Och tänkte jag till dig, Linda, inom regionen då, hur arbetar ni för att minska stigmatisering kring då psykisk ohälsa?
Mm. Ja, som jag var inne lite grann på inledningsvis, så har vi då just nu ett utvecklingsarbete som vi bedrivit tillsammans med Folkhälsomyndigheten i den här frågan. Och det är just med syfte att minska stigmatisering av psykisk ohälsa och suicid i Västmanland i stort. Och i det arbetet så har vi ju börjat då med att försöka kartlägga kring de verksamheter som möter befolkningen i ett första skede, som möter hela befolkningen rent ut sagt, innan vård behövs. Och huruvida man behöver stöd och kunskap i den här frågan och på vilket sätt. Så det arbetet bedrevs och börjades förra året hos oss. Och då intervjuade vi dels många olika kommuner för huruvida man ville ha kunskap i den här frågan. Vad behövde man? Vad såg man för utmaningar och behov? Och på vilket sätt vill man ta emot kunskap i den här frågan? Och sen i det då så landade vi lite grann i att vi behöver höja kunskapen till många målgrupper i samhället i stort och olika verksamheter som sagt som är de som möter människor. Så att rent praktiskt sett så kommer vi jobba framöver nu med att erbjuda kunskapshöjande insatser till professioner som jobbar och möter barn och unga och äldre. Men så kommer vi också göra riktade insatser till allmänheten direkt, där vi vill höja kunskapen då kring bemötande och stöd. Hur kan man prata om psykisk hälsa? Hur kan man möta, som vi var inne på inledningsvis, hur kan man möta den här frågan om det är någon som uttrycker behov och stöd? Att man har... att man säger att man inte mår så bra, hur kan man då göra ett sånt samtal och så att man får verktyg både som yrkesverksam men också som medmänniska i samhället i den här frågan. Så det jobbar vi mycket med nu då, att kunna erbjuda kunskapshöjande insatser inom det området.
Mm.
Och det kan ju ske olika på olika nivåer beroende på vart man jobbar och sådär.
Mm.
Så det ser vi också just nu över i vilka format och forum som det ska ske. Så.
Mm.
Så vi håller på att jobba med den frågan. Och det här kommer löpa fram till 2024, själva den här satsningen. Och sen är ju såklart tanken att det ska växa vidare och finnas kvar och leva kvar efter den tiden också.
Mm.
Så det är lite av en kraftsamling kan man väl säga, som vi försöker skapa i länet kring den här frågan just nu.
Ja. Tänkte du var inne på kommunerna, att ni hade intervjuat dem. Hur liksom responsen, hur har det tagits emot i kommunerna, de du har lyckats prata med och de kontaktpersoner du har idag?
Mm. Jag skulle säga att jag tagits emot väldigt väl. Ja. Man vill generellt sett ha stöd i den här frågan. För många gånger så upplever man att det är en väldigt komplex fråga att jobba med. Och att det finns svårigheter liksom i att ta på den här frågan eller hur jag ska uttrycka mig. Att det kan finnas som sagt komplexitet i hur man ska bemästra en fråga. Så. Men såklart också att det finns variationer i förutsättningar. Både i att ta emot stöd, för det behöver ju också kunna förvaltas som sagt inom kommunen internt. Att kunna också ta emot stöd och kunna identifiera vad det är för typ av stöd man behöver. Och det är väl det lite grann som inledningsvis jag var inne på har varit svårt kanske för mindre kommuner. Mm. Där man kanske inte har en utsatt person som jobbar strategiskt med frågorna. Och då kanske det är svårt att identifiera exakt vart man behöver stöd. Eller så. För det kanske är olika på olika verksamheter också inom en kommun. Så. Men annars generellt sett så har stödet tagits emot väldigt väl och att man vill som sagt ha stöd i den här frågan. Mm. Men att det kan vara utmaningar kring att ta emot stöd men också implementera olika metoder eller så där, utifrån vad man har för förutsättningar med resurser och liknande.
Men det Linda säger nu liksom att ni har ju tagit fram det här på eget sätt på något sätt för att minska den psykiska ohälsan och stärka både förskolebarnen och eleverna. Hur jobbar ni förutom det här med snälla händer? Liksom, hur har ni jobbat för att stärka barnen och eleverna? Nu säger jag barn till förskolebarnen. Ja.
Nej, men det är ju, alltså, skolan ska ju bedriva ett förebyggande arbete. Mm. Och där värdegrunden är grund för hela skolan och förskolans verksamhet. Så det jobbar vi ju jättemycket med. Och det blir ju, som Linda var inne lite på en form av gruppnivå, klassrumsnivå.
Ja.
Sen självklart har ju vi kuratorer, skolcoacher som har individuella samtal med eleverna. Mm. Men sen handlar det mycket om att alltså det här är bemötandet. Du möter din klasslärare varje dag. Ja. Skapar ett fint förtroende många gånger och band däremellan. Så att de märker ju ofta hur eleverna mår. Sen är det ju så att jag kan inte sitta här och säga att alla barn på Klockaberskolan mår jättebra. För att det är klart att då skulle jag sitta här och ljuga. Det är klart att vi har saker att jobba med. Men när det kommer till det förebyggande arbetet, hur man ska skapa en trygg plats. Där har vi kommit långt. Men sen är det ju den här psykiska ohälsan som vi behöver mer stöd kring när det kommer på individnivå. Mycket i det här att hur gör jag, vad är nästa steg om jag uppmärksammar att ett barn inte mår bra?
Mm.
Vad har jag för mandat att gå vidare kring det här? Och då blir det ju vårdnadshavarna. De har ju en stor, stor del i det här också. Mm.
Men det handlar lite, tänker, trygga vuxna, och det vet jag ju själv som jag jobbar i skolan själv, att alla barn har ju inte en trygg vuxen i sin närhet, utan det blir ju då som du säger läraren eller liksom, ja, den som någon vuxen på skolan, om man har tur då, som kan vara den här trygga vuxna och då kan stötta upp. Men har ni ett samarbete? Liksom, ni pratar lite om de här snälla händerna. Är det något som går från förskolan upp till skolan då att jobba?
Ja.
Eller hur samarbetar ni?
Jo, men det kan man ju säga att vi gör, absolut. Vi har ju, dels så har vi liksom samma vision för, och den innehåller ju liksom trygghet och tillit och allt det här. Och för oss inom förskolan så har ju det under många år nu handlat om att liksom skapa en ny kultur. Vad är det för kultur vi vill ha på förskolan? Och där ingår ju också föräldrar. Det är ju liksom bemötande mot vårdnadshavare och skapa den här tilliten. Och jag tänker att vi är lite de som lägger grunden till hur det ska bli i det fortsatta arbetet liksom i skolan också. Att man ska som vårdnadshavare känna en trygghet och tillit och kunna komma till oss. Och så här. Det är dit vi vill sträva. Och det vi har väl kommit till den, så att vi liksom har bestämt, en sån här kultur vill vi ha. Och det handlar ju mycket om det här med öppenhet och att man ska våga prata känslor och de sakerna. Mm. Så att nästa steg nu blir väl också att liksom sprida det här utanför förskolan. För det är ju egentligen drömmen. Och skolan var ju de första som, eftersom vi är under samma, så ja, det vart liksom en naturlig del. Vi har ju ett jättebra övergångsarbete nu från förskola till förskoleklass till exempel, och det är ju en av de här sakerna, att den fungerar och sådär, och det är väl något som vi är väldigt stolta över att ha kunnat liksom se att den fungerar så bra så att det här med trygghet hänger med dem över.
Och sen det ni var lite inne på, det handlar väl alltså om självkännedom också. Vad behöver jag för att må bra?
Mm.
Det är ju också en liksom svår fråga. Vad behöver jag? Och då börjar man ju på förskolan och sen att man kan ta med sig det in i skolan.
Mm.
Så att man också får liksom göra saker som gör att man mår bra.
Mm.
För hur en kommer så är ju, alltså mår du bra så vill du vara i skolan.
Precis.
Mår du inte bra så kanske du inte klarar av det.
Nej, precis.
Och det som blir fokus först, det är ju, du har ju kunskapskrav i skolan som du ska klara av.
Mm.
Och mår man inte bra så klarar man inte heller kunskapskraven. Så det är ju grunden till det mesta eller till allt. Att man ska kunna gå till skolan och känna att det är en trygg plats. Man känner sig trygg i sig själv. Det är ju liksom målet och önskan att så ska det se ut för alla våra barn och ungdomar.
Vi pratade innan vi satt oss ju lite inne på det nu, det här med hemmasittare och man kan inte säga att de väljer, men av olika anledningar stannar de hemma för att det finns någon tröskel då, eller någonting som gör att det tar emot att ta sig utanför dörren och gå till skolan av olika anledningar. Hur jobbar ni med det? Har ni någonting?
I min roll som skolcoach så har jag ansvar för vår anpassade studiegrupp som startades upp för 5 år sedan är det nu. Där det var faktiskt... Vi uppmärksammade att det var elever som var hemma, som inte kom till skolan. Och jag fick en kontakt med en vårdnadshavare som i princip sa, hjälp mig, jag vet inte vad jag ska göra. Mitt barn vill inte gå till skolan.
Mm.
Nu har det gått 4 veckor. Vad gör jag?
Mm.
Och där handlade det både om skolan som fysisk miljö och grupper i skolan, alltså det sociala samspelet med andra elever, men också ett arbete i sig själv.
Mm.
Så att vi började ju då vara i en annan lokal. Vi möttes ute och bara fick en kontakt på skolan, vilket i det här fallet var jag. Och så sen i en annan lokal och successivt liksom fick komma tillbaka till skolan. Mm. Sen har den här gruppen växt. Vi har flera elever idag i den lilla undervisningsgruppen. Och där blir det ett tätare samarbete med till exempel då regionen. Då tänker jag på BUP, habilitering, socialtjänsten.
Ja, ja.
För att ha andra... Ja, man behöver ett samarbete med dem för att det ska fungera för eleven.
Mm.
Och återigen så har ju vårdnadshavaren en jättestor roll i det här. Och skolan, man kan... Har man ett barn som inte mår bra, då är det ju klart att... Alltså mamma och pappa, det är det enda man vill. Mitt barn ska må bra, men hur gör jag? Mm. Samtidigt har jag skolplikt och den måste gå till skolan, men jag får inte upp mitt barn ur sängen. Det går inte. Så då börjar ju liksom det här samarbetet för att kunna göra de här sakerna möjligt. Vi står för att vi ska ha en skola för alla, för allas lika värde. Vi ska ha anpassningar som gör det möjligt för de här eleverna att kunna klara utifrån sin egen förmåga att klara skolgången.
Ja. Jag tänker lite när du pratar om det, för just det här för alla och just den miljön att vi många vuxna, jag kan ju bara prata för mig själv, jag skulle ju inte klara av att sitta med 30 andra och jobba samtidigt till exempel. Vi ställer ju väldigt utifrån vad jag tycker höga krav på vad våra barn ska klara. Man ska sitta i ett klass, ja, men kanske inte 30 elever då, men jo, när man kommer upp i åldrarna, men säger i varje fall 20 då. Hur ser det ut på er skola? Har ni liksom försökt anpassa gruppstorlekar eller någonting liksom för att möta upp? Du säger lilla gruppen, så jag förstår att den är anpassad.
En liten undervisningsgrupp då, som jag har ansvar för. Det är högstadieelever som är i en annan lokal än i själva grundskolan, men i anslutning till skolan.
Ja.
Sen har ju vi också i vårt förebyggande arbete bestämt att vi har små klasser.
Mm.
Det kollade jag faktiskt när vi skulle komma hit, att den klass som är störst på skolan är 20 elever.
Ja, du ser. Ja, det är jättebra.
Ja, och från de lägre åldrarna, förskoleklass och ettan, har man under flera tillfällen i veckan möjlighet till halvklass. Och det här handlar ju om att läraren ska hinna med. Eleverna ska hinna ses, alltså känna att de är sedda. Och sen också har vi ju en timplan och kunskapskrav som vi ska hinna med och göra det så bra som möjligt.
Ja, men det tänker jag är jättebra. Jag vet inte exakt hur det ser ut över Västmanland, men jag tänker att många har väldigt mycket större klasser än max 20 stycken.
Så är det.
Ja.
Nu är ju vi en kommun med en skola.
Jo, men ändå. Så, det är ändå någonting fint att eftersträva, tänker jag, just för det här att om det nu ska vara en skola för alla, vad innebär det då? Det måste ju innebära mer än att det bara finns ett klassrum och 30 stolar liksom, om man nu ska tänka anpassning. Så att det är jättefint. Jag tänker, jag hoppar över lite till dig Linda om regionen. Liksom, vilka utmaningar möter ni? För det här är ju en utmaning också. Nu ligger ju skolan under kommunen såklart. Men jag tänker ändå att det är ju ett samhällsintresse att vi minskar stigma och liksom ser till att våra ungdomar också mår bra och barn.
Mm, ja, precis. Och jag kan ju bäst prata för verksamheter som är kopplade till regional utvecklingsförvaltning som jobbar med utvecklande frågor mer än hälso- och sjukvården. Så.
Ja.
Men utifrån det perspektivet som sagt jag sitter med i sammanhanget så finns det ju såklart många utmaningar i de här frågorna också. En av våra utmaningar som vi jobbar med är som sagt att vi kan ju vara ett stöd ut till exempelvis kommuner att bedriva ett strategiskt bra folkhälsoarbete utifrån hälsofrämjande förebyggande insatser och ge stöd för vad finns det för effektiva metoder, vad finns det för typ av statistik på det här området som man behöver titta på för att ta bättre beslut exempelvis i frågorna. Så det kan ju vi erbjuda stöd och liksom erbjuda faktaunderlag och liknande. Men det måste ju också finnas en motpart som tar emot det som vi kan erbjuda. Vi är ju till för att kunna ge stöd och kunskap i sammanhanget och också hjälpa till att få en förflyttning till ett mer hälsofrämjande förebyggande arbete i länet. Så. Men som sagt, för att det ska gå till så behövs ju vi samlas kring frågorna gemensamt. För vi kan ju inte åstadkomma någonting utan samverkanspartners, utan det här måste vi göra tillsammans. Så det är väl en stor utmaning vi har, att utifrån alla kommuners olika förutsättningar också kunna mötas i frågan och bedriva arbetet liksom så bra som möjligt som man kan utifrån sina förutsättningar. Och som sagt, det gör man ju väldigt olika i kommunerna och man gör ju väldigt mycket i kommunerna som det är idag kring den här frågan också. Men att man som sagt kan hitta olika mål och visioner som kan docka i varandra och förstärka varandra. Och hur kan vi möta sina frågor för att vi ska få bättre effekt i hela länet? Och också jobba utifrån en jämlikhetsperspektiv, att alla ska ha samma tillgång till olika saker och bättre förutsättningar liksom. Så man får ett jämlikt också utbud av saker. Men sen tänker jag också utifrån välfärdsutmaningar och att vi blir ett allt åldrande befolkning och vi blir fler i samhället i stort. Det kräver ju också att fler i framtiden kommer behöva vård och vi har redan pressade vårdköer och liknande saker. Så det är också en stor utmaning och det här behöver vi jobba då med en förflyttning till ett mer främjande förebyggande arbete och att tidigt ge stöd så att det inte så många som behöver stöd i ett perspektiv. Något som vi brukar kalla åtgärdande perspektiv när någonting redan har hänt. Det är ju väldigt resurskrävande, det vet vi ju. Så att här behöver vi jobba och hela samhället för att göra en förflyttning så att vi får ett mer hälsofrämjande förebyggande arbete där vi kan fånga upp tidigt, dels för samhällets resurser skull, men också såklart för att minska mänskligt lidande. För det är såklart ingen som vill hamna i
det. Men visst är det så Linda, att idag läggs det ju väldigt mycket mer, du säger åtgärdande, men när någonting har hängt lägger vi väldigt, väldigt mycket resurser istället för att ta den potten pengar och lägga så att det inte händer.
Exakt.
Nu kan jag inte göra några siffror, men jag kommer ihåg att det var otrolig skillnad på de här ekonomiska insatserna som gjordes. Så jag förstår att det kommer från olika pengapåsar och så vidare och att när någon verkligen är i kris och behöver hjälp så måste gå man in och vårdar såklart eller ta hand om den. Men att, som jag kallar det för att tänka efter innan, vad kan vi göra? Och då tänker jag, som ni jobbar med snälla händer, är ju en sak att alla, man ska se vad behöver jag? Men att då kommer jag in på det här med alla behöver ju en plats i samhället. För det är väl det hälsa handlar om också lite grann, att känna en tillhörighet och vad jag, som du pratar om, att de går i varje fall till lilla gruppen. De vill inte kanske gå in i skolans stora lokaler, men då har de den platsen. Så att det tänker jag måste ju vara en sån, hur får vi människor att känna, det måste ju också vara redan i skolan att vi jobbar med det. För det måste ju vara förebyggande på något sätt, tänker jag, att få känna sig delaktig och ha en plats liksom.
Mm.
Ja.
Verkligen. Och jag tänker också, det finns ju så mycket bra krafter, om man ska uttrycka sig, i samhället också, tänker jag, ideellt och föreningsliv. Och så vet vi idag att det är tyvärr inte så många som vi vill som finns inom föreningslivet eller någon idrott eller annan liksom, förening kopplat till kultur eller vad det kan vara. där har man ju verkligen en tillhörighet och en mötesplats som kan främja sin hälsa på olika sätt. Och jag tänker, där finns det ju också väldigt mycket, som sagt, krafter i samhället som kan också stötta upp och sådär. Och det tror jag man behöver jobba mer med också, vi som offentliga verksamheter. Att liksom bjuda in, hitta hur kan vi samverka på ett bättre sätt. Tänka lite grann hela kedjan liksom. För det är ju ofta samma målgrupp, eller om man ska säga, som man jobbar med i olika verksamheter, eller det är samma exempelvis barn då inom en kommun, men man jobbar med det på olika sätt och man pratar kanske inte alltid över gränserna där, även fast det är samma individer som man jobbar med, om man säger. Så här tror jag också att man kan bli bättre på att jobba mer effektivt på det sättet. Men sen också, som sagt, så hoppas man ju på också att fler vuxna som, eller barn som vuxna, kan hitta sig också till en meningsfull fritid, för där tror jag också man kan jobba väldigt mycket med just tillhörighet och
ja, sammanhang kanske.
Sammanhang, ja, ja.
Precis. Men jag tänker på förskolan och grundskolan nu då, som ni är ifrån. Det finns väl massvis med utmaningar, men ser ni liksom några så här, vilka utmaningar har ni framöver? Liksom, vad är det som ni ser liksom är utmaningar för er i...
Jag kan haka på lite med det här med samverkan och så där. Det är någonting som vi jobbar jättemycket med, att liksom försöka kroka arm med alla som finns runt barnen liksom, eller och ungdomar också såklart. Men ett litet problem som vi har, vi kan absolut jobba liksom gemensamt och så, men det är ju när man börjar prata liksom familjer och så här, och då kommer ju sekretessen liksom som ett litet hinder i vägen som är... Jag menar, det är ju även mot skolan så har vi mycket starkare sekretess såklart, så att, men i ett rent liksom förebyggande så kan man ju arbeta så, men i Lilla Skinnskatteberg så borde det kunna vara så att vi ser ju samma barn, så det egentligen vore det ganska enkelt, men vi har inte riktigt kommit dit, men det ser jag som en utmaning, att börja samverka mera och stötta varandra och så. Och också det här med, som vi jobbar mycket med, jag är också chef för en öppen förskola där vi ser mycket föräldrar och så. Och föräldraskapsstöd är också någonting som är jätteviktigt i den här frågan. Och det brinner jag mycket för och försöker att hitta liksom olika vägar att hjälpa föräldrar på. Och det är ju en liten del av... Förskolan är också en föräldrastödjande verksamhet, men det är ju till en viss del. Men just det här, okej, vart lämnar jag över det här nu då? Och det här har vi sett och sådär. Och det är väl utmaningen, känner jag. Jag tycker att vi har kommit till ett bra förebyggande arbete med barnen och hitta bra arbetssätt. Och alla går mot samma mål och så här. Men nu gäller det att liksom vidga det här lite och bli fler som hjälps åt.
Tänker också när du säger vidga att hitta forum för föräldrarna då? Eller?
Absolut. Olika slags föräldrautbildningar och mötesplatser. Och, det är ju bara en viss del som kommer till öppen förskola. Liksom. Det, är ju, det finns ju andra också som vi kanske inte når. Och så här. Och det är jätteviktigt att de också fångas upp på något sätt. Och det är ju lite som du pratade om också, det här, vad gör man med informationen som man får? Man kan ju få information av föräldrar och så här, men en del, vi vet inte riktigt vad vi ska göra av allt heller, och vart ska vi vända oss? Så det tycker jag är våran, eller min, eller vad jag nu ska säga, det är inte alla pedagoger som blir inblandade i det, men på något sätt hitta fungerande arbetssätt där också.
Vad tänker du, Mikaela?
Nej, men jag tänker lite lika, och där vi har kommit nu att förra 2022 hösten fick ju skolan även kalla till SIP, vilket är jättebra. Skolan får kalla till SIP-möten kring...
Ska vi säga vad SIP är, om det är någon som inte vet?
Särskild individuell plan.
Ja.
Och då är det ju, om man vet, eller då är det ju så att barnet, eleven, måste vara i... Två, för du rättar mig Linda om jag säger fel, måste ju vara inkopplat på något vis inom regionen och sen skolan då. Men tidigare har skolan inte fått kalla till de här mötena. Utan det har ju varit socialtjänst, BUP eller habilitering som jag kallat. Vi har absolut deltagit men inte fått initierat till mötet, och nu får vi göra det. Vilket jag tycker är jättebra, för att då kan, för vi ser de här barnen varje dag och då har man ett möte kring individen. Vad kan alla göra kortsiktiga mål, långsiktiga mål för att det ska bli så bra som möjligt för det här barnet eller ungdomen. Sen är det Linda är inne på, hur vidgar vi ut det här? Jag har liksom en liten tanke av föräldrautbildning till hjälp, mitt barn vill inte gå till skolan. För de vårdnadshavarna som jag pratar med möter varje dag har det jättetufft. Mm. Man vet inte det här. Man tänker att normativ är att mitt barn går upp på morgonen, käkar frukost och går till skolan och det är superkul. Lite jobbigt med läxan ibland, men det kan vi ta. Men det ser inte ut så för alla.
Nej.
Och då behöver vi också att det är okej. Att samhället finns här. Jag vet vad jag kan vända mig som mamma eller pappa. Vi från skolan vet vad vi kan vända oss för att vi ska göra det så bra som möjligt.
Mm.
Och dels att upptäcka och våga bemöta.
Mm.
Hur ska personal, pedagoger i det här fallet, veta? Jag får reda på att en ungdom mår extremt dåligt. Jag får det här till mig. Vart ska jag inte lasta av det, men hur ska jag gå vidare så att jag känner att jag har gjort allt jag kan för att hjälpa den här?
Ja.
Och jag tror att det är svårt.
Mm.
För att man kanske känner att man inte gör tillräckligt.
Mm.
Och då är ju det här samarbetet jätteviktigt.
Mm. Jag vet ju att Hallstahammar kommer införa det här att ha psykisk hälsa på schemat. Är det någonting som skulle vara liksom något för skolan i stort? Du behöver inte bara prata utifrån Skinsberg utan utifrån din roll som biträdande rektor och lärare. Liksom.
Absolut, och då känner jag att då skulle det vara i det centrala innehållet, för att det är ju det lärarna står inför, att de har ett centralt innehåll. Det här ska jag förmedla under lektionstid. Hur ska jag få med det här?
Mm.
Sen är ju det i ett värdegrundsarbete som vi jobbar med på Klockarbergsskolan, har ju vi utifrån den kartläggning som är dels enkäter, observationer och elevsamtal, ett temaarbete. Och tillsammans med förskolan faktiskt i år så var vårt tema så här mår jag bra. Och då var det Skinnskattebergs kommuns barn och ungdomar 0-16 år jobbade med det här under en veckas tid. Vi hade föreläsningar och så försökte ta fram lite kopplat till era egen värld igen. Vad vill jag? Vad behöver jag för att må bra?
Mm.
Och om jag inte mår bra, vad gör jag då?
Mm.
Så att det inte blir det här att man blir hemma från skolan, man vågar inte uttrycka sig förrän det har gått kanske för långt eller väldigt långt.
Mm.
Och då, när det kommer till att kontra klassrummet, då tror jag att schemalägga absolut, men att man har en tydlig plan på hur man ska göra det här. Och det skulle väl vara ett samarbete med regionen, att man får det.
Inför det liksom så.
Ja, för lärare är ju lärare, ämneslärare kan sitt ämne till 100% och är superduktiga. Men det här är ju fortfarande abstrakt.
Ja, och du är inne på något där också, psykisk hälsa på schemat. Och man måste också ha någon som är villig att undervisa eller prata om det. Då blir det väl återigen det här, ska det vara ett betyg på det då? Eller ska det bara vara att man har deltagit, så är det, så kan man inte få något annat än att det är godkänt liksom. Det är väl också en fråga.
Jag tror att det är viktigt att man får in det i värdegrundsarbetet som både förskolan och skolan ska jobba med.
Mm.
Och att man som skola får vad representerar vi, som Linda pratade om, vad vill vi egentligen? Mm. Jättelätt säga, vi vill att alla ska må bra på skolan. Självklarhet.
Mm.
Men hur tar vi oss dit och vad är det vi behöver jobba med för någonting? Och då handlar det ju mycket om, vi upptäcker saker som brister i skolan. Då måste vi göra insatser och åtgärder. Hur går det när vi har gjort de här insatserna och åtgärderna? Hur tar vi oss vidare? Så att det är stort.
Och jag tänker, man pratar väldigt mycket om den här frågan också nationellt i olika sammanhang som jag bland annat sitter med i då. Och då är man ju inne på just det där att det bör liksom vara en självklarhet att vi har liksom psykisk hälsa i skolan, i förskolan. Men precis som ni är inne på, som en del i ordinarie liksom undervisning, och hur kan man få in det på bästa sätt? För då pratar man just om det här också, att det som stressar ungdomarna som vi kan se i våra undersökningar allra mest är ju just skolprestationer. Och om man då tar in det som ett fristående ämne som du ska få betyg på, så blir det kanske lite kontraproduktivt att man ska lära sig om psykisk hälsa, men sen kanske det ämnet psykisk hälsa stressar för att man ska få betyg i det. Så där behöver man ju verkligen tänka till. Och det vet jag att man jobbar med nu nationellt sett i den här frågan. Att se till en, liksom, en utredning för hur det här skulle kunna gå till, pratas det om. Sen tror jag inte någonting är klart i den här frågan, men att det är högaktuellt känns ju verkligen att det är så. Och att det är någonting som behöver jobbas vidare med på många olika sätt. För vi vet ju, enligt forskning säger ju det att kunna, som vi har varit inne också på, att kunna sätta ord på känslor är ju otroligt viktigt för det suicidpreventiva arbetet också. Där är det ju, ser man ju verkligen forskning på att det finns bevis på att man har bättre motståndskraft om man kan sätta ord på sina känslor tidigt i livet. Så det är ju en otroligt viktig insats vi kan göra, tänker jag, om man ska tänka kring det suicidpreventiva arbetet. Men med det sagt så även såklart ett främjande förebyggande arbete inom psykisk hälsa också. Så.
Barn och ungdomar, de är ju små, men att lära vad behöver jag för att må bra? När behöver jag backa i vissa situationer? För det här, det passar inte mig helt enkelt. Och det är ju att stärka när det kommer till självkänsla också. Att allas lika värde. Alla ska ha rätt att gå i skolan. Men vi har ju ändå någon form av normativ. Att du ska vara i ett klassrum. Du ska gå in här, du ska lyssna på läraren. Och det funkar inte för alla. Och jag tror att skapa en acceptans i att alla, det är inte för alla. Som den lilla undervisningsgruppen som jag bedriver. Då har man ju kommit långt. När man kommer till skolan och är. Men man känner att nej, men klassrummet var inte min grej. Men det här klarar jag av.
Och det tänker jag också att vi har ju skapat, som du är inne på det, just den här normer är kopplat till stigmatisering. Det är ju, och det enda vi kan göra det är att prata högt om det, för det är ju enda sättet, tänker jag, att slå hål på det. Och att vem har sagt att alla elever ska sitta i ett klassrum, lyssna på läraren och på så sätt bli självständiga individer som har liksom en plats i samhället. Jag måste bara lyfta det, nu kom på det när vi sitter. Jag gillar ju, Finland har ju inte skolplikt, de har ju lärplikt. Och det tror jag, nu kan inte jag finska systemet, så alla ni som lyssnar tror det, så är det inte så. Men jag tror det innebär att det inte är lika bundet till skolans plats, utan du har lärplikt, men du måste också redovisa att du har lärt dig liksom såklart det som ska läras under ett år. Men det blir ju en annan frihet. För du har ju då inte sagt att barnen ska vara i skolan eller eleven eller ungdomen, utan du har sagt att den ska lära sig det här. Förstår just det här med prestation eller gå till en viss plats. Det kanske skulle liksom, skulle vi nu bara spåna fritt, för den sista frågan handlar ju om vad tänker vi till 2030, vad är vi då liksom? Ska man strunta i skolplikt och ha lärplikt istället, eller ska vi ha något helt annat för att ha en flexibilitet och möta individen än att stöpa alla i samma form? För det är ju det vi försöker göra lite idag. Att vi har fastnat liksom i en viss form, tycker jag personligen.
Det har vi ju inom förskolan jobbat lite med. Jag har aldrig tänkt på det här sättet. Nej. Förut, men nu när du säger, under det sista året nu så har vi jobbat mycket med våran pedagogiska miljö och liksom göra den tillgänglig för alla barn. Och pedagogerna har fått observera lite vad som händer i den här miljön, vad är vårt syfte att de ska lära sig, och kan alla ta till sig av den här miljön? Och det är ju lite av det. Mm. Och det är ju något som vi kommer fortsätta med framåt också. Och hur ska vi som pedagoger förhålla oss i det här, och för att lärandet ska bli det bästa? Och det kan ju vara att ibland så upptäcker man att nej, men just det här som vi vill att de ska lära sig här, det funkar bättre ute. Då har ju vi är ju så väldigt, vi har mycket enklare än vad skolan har. Vi har ju liksom inga sådana krav och sådär. Och då flyttar vi ut verksamheten. Och, så att, ja, det ligger någonting kanske i det.
Ja, men skolplikt kontra lärplikt. Mm. För någonstans har vi ju sagt att, och det är väl för att vi vill förmedla ett material, för att det här tänker vi att de behöver när de är vuxna. Liksom. Det är ju meningen med skolan, att man ska göra en resa och kunna bli en självständig individ. I mitt huvud är det så. Och då är frågan, skolplikt kontra lärplikt, tar vi bort en viss som du var inne på, Linda, prestation eller ångest att gå dit, som du är inne på, att vissa tycker att miljön är ångest. De kanske klarar sig hur bra som helst att sitta framför datorn och få lära sig hemma själva. Kanske missar den sociala biten, men de kanske kan få det på ett annat sätt någon annanstans. Så att ibland kanske man bara behöver tänka lite mer kreativt fritt kring.
Tänka lite utanför boxen.
Ja, precis.
Ja, men åter till det där att normativet och vad är egentligen det sociala?
Mm.
Vad är det man ska man... Måste man vara med i fotboll efter skolan? Och måste man ha 10 kompisar? Eller vad är det? Det är så otroligt individuellt.
Ja.
Och absolut att det kanske fungerar bättre för vissa att sitta framför datorn och kunna fokusera på det man ska göra. Men jag tror ju också att det är jätteviktigt att i en tidig ålder, när det kommer till det didaktiska arbetet. Mm. Och där får man ju otroligt redan från ettårsåldern när man börjar på förskolan, så handlar det om olika lärprocesser.
Absolut.
Och hur man tar in kunskap. Nu ser jag det så svart och vitt att antingen sitter man hemma framför datorn i Finland och bara gör det. Och så det vart,
jag tänker på att det finns en öppning i lärplikt, men det finns inte så stor öppning i skolplikt. För då har du bestämt att inlärningen sker på skolan. Mm. Alltså jag bara tänker om du... Den andra är för mig en mycket mer grå zon att röra sig i, medan skolplikten verkligen är svart och vit. Antingen är du i skolan eller så är du inte där. Mm. Antingen har du brytit mot det vi har eller så upprättar du. Medan lärplikten för mig är att ja, men jag hade en dålig vecka, men jag lärde mig rätt mycket den veckan hemma och nu är jag tillbaka för jag har en bättre vecka. Jag tror som du att vi behöver det sociala, vi är sociala varelser, men jag tänker bara på vad vi presenterar för våra barn och unga. Att lyckas gör ju också att man stärker individen. Medan, ja, vad meningen skolplikt, sitter jag hemma, då har jag ju misslyckats bara på att jag sitter hemma.
Mm. Och sen är det ju också så att skolan är ju anpassad. Vad behöver jag för att klara skolan? Så jag tror vi lägger mer kraft, och det blir ju på en högre nivå än vad jag kan... Jag kan ju se vad jag tycker.
Ja.
Och då kan det ju vara elever som har anpassad studiegång.
Mm.
Som inte alls är i skolan hela tiden. Utan de har visst arbete hemma. Visst i skolan. Över nätet. Sen är det ju någonting som... Jag har bara fått en liten inblick i. Det är ju de här nya robotarna.
Mm.
Som man sätter i klassrummet. Som jag tycker är ganska spännande. Och det är ju också ett arbete kring... det så kallade hemmasittarna.
Mm.
Att de ska kunna vara med i ett klassrum, men de sitter ju hemma, men de är den här roboten i klassrummet. Vad jag förstår kan den vrida huvudet, den kan räcka upp handen, den kan liksom vara med fast den inte är fysiskt närvarande.
Ja.
Och det är ju en process.
Mm.
Liksom att sen kanske komma tillbaka. Sen får man inte glömma att man blir äldre, man går på gymnasiet förhoppningsvis och sen skaffar sig ett jobb. Då får du ju välja själv.
Mm.
Då är det som, då får du välja, vad vill jag jobba med för någonting? Mm. Och vad mer, och då är det så otroligt viktigt att vi i skolan och förskolan har förberett dem för det här.
Att kunna välja, menar
att
du?
Att kunna välja, och det här självkännedom.
Ja.
Vad vill jag?
Mm.
Så att vi ska ju egentligen presentera ett smörgåsbord av möjligheter. Det låter så fint när man säger det, men det är ju det som... För sen får du välja själv vad du vill arbeta med. Mm. Du kanske vill vara lärare i ett klassrum med 30 elever. Mm. Eller så vill du jobba hemma framför datorn.
Ja, precis.
Så det gäller ju att... Och då hoppas ju jag att vi har gett så många som möjligt den självkännedomen. Vad passar mig bäst?
Mm.
Vad är mitt intresse? Vad är mina styrkor?
Mm.
Även vad är mina svagheter?
Mm.
Man kan ju behöva jobba vidare med saker hela livet.
Mm.
Jag tänkte också bara på det. Vi har ju precis avslutat ett stort projekt som regionen har varit huvudprojektägare av, som heter Väga framåt, där man jobbar väldigt mycket med just skolresultat och hälsa och psykisk hälsa, framförallt kanske i den bemärkelsen att det påverkar såklart så mycket i huruvida man går i skolan.
Mm.
Och i det sammanhanget så har man ju, eller i det projektet då, så vidgades ju Vina väldigt mycket kring hur man kan jobba med den här frågan i skolan. Både här i länet, hur man liksom utvecklade olika format men också att man blickade ut och såg hur andra skolor i Sverige jobbade med frågan. Mm. Och då vet jag att man tittade på ett exempel och tog in en skola som fick berätta lite grann hur de har jobbat. Och då hade de ju jobbat utifrån att om man tänker att man ska anpassa undervisningen eller anpassa och ge särskilda stöd till vissa individer som behöver det utifrån kanske olika psykiatriska tillstånd eller sådär. Så hade de vänt på det och tänkt att om vi anpassar det för de här som behöver det här, om vi gör så att miljön i skolan är anpassad till just de som behöver särskilda liksom, eller har särskilt behov eller stöd, då kommer det vara tillgängligt för alla. För att då kommer vi få med oss även de som inte kanske behöver särskilt stöd. Mm. Så där hade man verkligen jobbat med att förändra hela miljön i skolan för att det skulle anpassas till de som behövde speciella utmaningar eller som hade speciella utmaningar och behövde speciellt stöd. Men då, som sagt, fick man ju med alla på köpet på det sättet då. Så. Ja. Så jag tänker att det finns ju väldigt mycket innovativa lösningar och sådär redan idag som man kan jobba med och sådär. Men det är klart att det behövs ju utifrån då ett jämlikhetsperspektiv som jag tänker utifrån den rollen jag jobbar med. Att man vill ju såklart skapa samma förutsättningar för alla i hela Sverige. Men framförallt så som vi jobbar nu då, i länet. Mm. Det inte ska vara olika beroende på
skolan man går i.
Och där behöver det ju också ske saker nationellt, tänker jag.
Och det kan man ju se om man ska ta från ett lärarperspektiv, så kan du ju ha 20 elever i ett klassrum och 8 är beroende av olika anpassningar. Och även ser jag när jag hämtar mina barn på förskolan att det är ju bildstöd, mycket bildstöd, och även i de tidiga åldrarna på skolan. Och det hjälper ju alla.
Mm.
Kanske är så att det inte är alla i behov av det, men det finns ju ändå, och då blir ju lättare kanske för läraren också. Att jag gör det här är grunden. För det här vet jag att det är nog flera som behöver det här.
Mm.
Men jag gör det under hela lektionen.
Mm. Precis. Så att, vi tänker ju lite så som ett smörgåsbord när det handlar om språk. Det blir mycket språk som vi jobbar med, och det är ju en del av den sociala hållbarheten att skapa ett språk. Och då är det ju bildstöd som du säger, och tecken som stöd, och olika sådana här, vad heter det, modersmåls...
Mm.
Inläsnings, vad heter det? Polyglott har ju vi, där man kan liksom lyssna på böcker och så här. Och det är ju så här, det sker ju för alla. Mm. Och sen de som behöver tecken, de tar åt sig det, och de som behöver bildstöd tar åt sig det och så där. Och så jag tänker att det ligger någonting i den där innovativa lösningen och liksom serverar det där smörgåsbordet.
Olika, vi har ju ett trygghetsteam på skolan med representanter då, pedagoger, som kartlägger det. Enkäter och kopplat till trygghet och studiero, vad behöver vi jobba mer på? Och sen är det ju så att personal, pedagogerna på skolan diskuterar också det här, och då kommer fram till hur kan vi på plats göra skolan till en tryggare plats, och då vet jag att en personalgrupp diskuterar kan ju bara att man hälsar på alla i korridoren, eller att man, om man får, man frågar en elev, hur mår du? Nej, men jag mår inte bra. Jo då. Men alltså, vad gör jag?
Ja.
Må bra är det lättaste svaret. Då bara, men vad kul, underbart. Men vad gör jag då om den här eleven säger nej? Att liksom, jag tror att det där ligger mycket att, både jag och Linda har ju ett personalansvar. Och då blir det ju, hur ska vi jobba med att personalen känner sig trygga i det här?
Jo, men de behöver ju också kunskapsutveckling som du var inne på. Att känna sig trygga med hur man frågar, hur man är medmänniska, hur man liksom kan lyssna. Och de kanske behöver ta det vidare sen. De kanske inte har någon lösning som du säger, utan bara vet att ska jag gå till dig, Mikaela, eller ska vi tillsammans gå vidare? Ska vi ringa föräldrar och så vidare? Att det finns en trygghet i hur man gör.
Ja, men när vi pratar stigman, att vi måste låta det vara okej att svaret är inte på hur mår du bra varje gång, utan det kanske inte är det. Att man liksom vågar presentera och vågar bemöta det.
Mm. Och där tänker jag, jag tänker oftast att vi vuxna är förebilder. Om vi alltid säger jag mår bra, det är ju inte sant. Nej, så om man kommer in en stressig morgon så här, och kanske någon elev uppmärksammar, men gud, hur är det, Louise? Jag hade sån stress i morgon och jag känner mig att jag är irriterad och så här, inte riktigt på topp faktiskt, men ni får ta mig som den jag är idag. Det är liksom en del av att vara människa och så är livet lite en berg- och dalbana. Att vi själva, jag tror att vi vuxna måste bjuda väldigt mycket. Vi kan inte liksom begära att våra unga ska sitta och ha de här orden och våga bjuda när vi själva inte gör det. Utan vi har standardsvar, ja det är bra. Fast det kanske inte alls är det liksom.
Nej, och det här att alla känslor är okej.
Ja.
För det är de ju. Alla känslor är ju okej. Sen kan man behöva jobba med olika känslor på olika vis.
Mm.
Också beroende i den psykiska hälsan. Ja, vilken grad man mår dåligt.
Mm.
Men att man måste få varg. Mm. Man måste få vara sur och man måste få
precis
vara stressad. Likaväl som man får vara glad och sprallig.
Mm.
Och så, det är ju jätteviktigt. Mm. Att du får vara arg. Vill du inte ta det nu? Sätt dig där en stund. Och liksom. Det blir ju
Mm.
gå in och glad i ett klassrum, det vill väl alla lärare, att alla kommer in och är superglada och nöjda och tycker att geografilektionen ska bli toppen, men så ser det ju liksom inte ut.
Nej.
Där har ju vi också en viktig roll, tänker jag, när vi bjuder ju ofta in barn till, jag har mitt kontor bredvid en avdelning, och de, varje dag när de har varit ute innan lunch, då ställer de upp sig där och sätter sin pedagog ner och så frågar man, hur känner du dig idag? Och så får de liksom berätta lite.
Mm.
Och ibland kan väl de uppleva så här, men varför gör vi det här?
Mm.
Men då kan man ju också ta det här, ja men det är ju för att barnen också ska få träna i att säga det här.
Mm.
Och att alla blir sedda och
jag
brukar liksom lyssna på de där stunderna. Att alla får uttrycka, det kan ha hänt saker ut och man tar tag i det och man får en liten stund. Och det gör ju att barnen, ju fler gånger någon lyssnar på en, desto mer öppen
precis
blir man ju. Och jag tänker det är lite så här förebyggande och det är viktigt för oss inom förskolan, tror jag, att tänka att mycket av det vi gör är kanske inte för här och nu, utan det är för, vi tänker ju främst på skolan, och det är ju liksom ett hållbarhetstänk i det här sociala, tänker jag. Men det är så viktigt också att få de här, vi skulle behöva prata ännu mer så här med alla, att alla verkligen förstår, varför gör vi det här? Varför sitter vi här och frågar barnen hur de mår eller hur de känner sig? Och träna på att, vi pratar ju också mycket om det här, det är lite liknande era enkäter som ni gör, fast i väldigt liten skala är vi. Och då är ju en av frågorna är ju, på förskolan finns det roliga platser att vara på.
Mm.
Och det blir mycket diskussioner. Men det är för att man ska liksom, det jag säger betyder någonting. Och jag känner mig trygg här och jag känner igen vuxna och jag har kamrater och allt det här.
Ja,
och det kanske inte handlar jättemycket om att förändra det här vi är idag, men någon lyssnar på mig och det är viktigt.
Mm.
Och det är ju också i visionen att skolan ska vara en trygg plats.
Mm.
Att egentligen grotta ner sig lite i det. Vad är en trygg plats för någonting? Mm.
Precis.
Vad är det?
Sätta ord på det också.
Ja, sätta ord på det också. Vad är trygghet?
Mm. Och då tänker jag individuellt vad trygghet är.
Ja, otroligt individuellt. Så det gör man ju ändå upp på högstadiet, att man får prata om det här. Liksom, vad är trygghet för någonting? Och då, såklart, alla uttrycker sig olika, men det är att inte gå till skolan med en klump i magen. Då försöker vi vända på det. Ja, men hur skapar vi det? Att det inte blir klumpar i magen i skolan. Och försöker vända till att man ska, alltså det positiva, att det är det man ska göra mer av.
Mm.
Vad mår man bra av? Att man lägger liksom mer kraft på det.
Mm.
Självklart ska man prata om när man mår dåligt, men också viktigt att göra saker man mår bra av.
Ja, jag tänker att man kan minska stunderna som är dåliga om man lägger till. Ja, men jag tycker om att vara i naturen. Om jag gör det fler gånger så kommer ju veckan kännas bättre än att jag inte hunnit med det alls. Så, vad tänker du för visioner här 2030, Linda?
Ja, jag brukar ju prata väldigt mycket om hela kedjan.
Ja.
Och då tänker jag lite grann på det här att vi alla ska bli bättre på att prata och sätta ord på våra känslor. Både liksom i samhället i stort, alltså som medmänniska, blir bättre på att verkligen fråga och sätta sig ner och lyssna utan att komma med lösningar. Jag gav som exempel igår på en konferens som vi hade att det egentligen så är det väl inte. Det finns väl ingenting mer irriterande än någon som liksom säger att jag vet exakt hur du känner dig eller har du tänkt testat det här eller någonting, när man säger att man inte mår så bra. Utan det man egentligen vill ha är kanske någon som bara lyssnar och förstår och känner gud, det låter jättetufft så. Och liksom behandlar en med respekt och omtanke. Så jag tänker att liksom jobba för det vitt och brett i samhället tror jag är otroligt viktigt. Att man liksom förstår att det är någonstans där som vi verkligen kan göra skillnad och skapa en mer öppet klimat och en mer öppet samhälle om vi har det utgångsläget så, mellan varandra. Men också så tänker jag såklart att det ska finnas stöd och hjälp att få om man behöver. Det är inte alltid det behövs en professionell samtalsledare exempelvis man behöver gå till eller så. Men ibland såklart så kan det ju behövas. Ja. Och då ska ju det finnas ett sånt lättillgängligt stöd med låga trösklar. Jag var inne på det här med tidiga insatser, alltså tidigt arbete. Man ska så tidigt som möjligt få den hjälp och stöd man behöver för att vi då ska kunna få ett skifte till ett mer främjande och förebyggande samhälle som möter upp där individen befinner sig här och nu, så att vi kan minska både resursmässigt men också mänskligt lidande. Mm. Men sen också att det ska finnas såklart specialistvård när det behövs, som liksom är också lätt tillgänglig utifrån när det behövs, som sagt. Så att jag tänker hela kedjan, att vi verkligen måste jobba med den här frågan på flera olika nivåer. Väldigt långsiktigt arbete, det är ju attityder och beteenden som man egentligen pratar om och jobbar med i den här frågan. Att vi alla ska bli bättre och prata om det här, sätta ord på känslor och sådär. Det kan ju vara, som sagt, beteenden och attityder. Och det vet vi ju tar lång tid, så här behöver man ju verkligen vara liksom motståndskraftig och hålla i och hålla ut, som man brukar säga, i den här frågan också. Mm. Så att man verkligen avsätter resurser för den här frågan och att göra den liksom, viktig och sätter den liksom verkligen högt upp på agendan, tänker jag. Både nationellt, regionalt och lokalt. Så, så att jag tänker med ett samhälle, som sagt, att hela kedjan finns och att man kan få, som sagt, ett bra bemötande oavsett vart man är, och att man har lättare att prata om den här frågan och också lättare att stötta varandra i den här frågan, både som medmänniska men också om man befinner sig som i profession exempelvis och möter barn eller så. Att man vet vad man ska göra av svaret, att man är trygg i den situationen.
Kom och tänka på det när du sa, för vi har ju också varit inne på ideella föreningar och många som gör mycket, liksom, om vi pratar hela samhället, just det här att man behöver någon att prata med. För Stadsmissionen har ju en verksamhet som heter Talk to Me, där man kan få, tänker jag, det kan vi göra reklam om här, men det är jättebra, för då får man ju fem kostnadsfria samtal, och det är redan från 16 år uppåt, just om man har lättare psykiska besvär att kunna prata med en vuxen, för man kanske inte alltid vill prata med de närmsta vuxna, det kanske är någon annan man vill prata med och börja sätta ord för någon annan. Så det finns ju väldigt mycket som görs, som ni alla var inne på, liksom, där man kan ta stöd och hjälp också. Innan vi avslutar, är det någonting som jag känner just med det här vi har varit inne på, att minska stigma, den psykiska hälsan ska främjas och social hållbarhet? Liksom, är det något vi inte har tagit upp som ni känner att det här måste vi säga innan vi avslutar?
Det var lite det som vi sa inledningsvis, det är att många barn och elever som jag har är ju i förskolemiljö och skolmiljö större delen av sin dag, sin vardag. Och att man, det här relationsskapande som är med från förskolepedagoger till lärare, skolpersonal, är så otroligt viktig. Och som ni har varit inne på, det är en process, men att man måste också tänka på att hur hjälper vi de barnen och ungdomarna som inte mår bra? För det kommer ju också, det är ju led, de är ju inte, de har väl kanske syskon, föräldrar, en familj, och hur kan vi finnas behjälpliga? Det är ju både på kommun- och regionsnivå, att det, och hur de här främjande och förebyggande insatserna faktiskt kan verkställas. Vi har väl en förmån att bo i en liten kommun, vi har små klasser, vi har när det kommer till just relationsskapande. Sen kan det brista i andra saker som tillgångar. Tillgången till aktiviteter efter skoltid. Ja. För ungdomarna när det kommer till
fritidsgård och sånt.
Fritidsgård. Vi har ett allaktivitetshus som är öppet ofta och som har aktiviteter som är jättepopulärt. Men när det kommer till just den här en annan samtalspart. Vi har ju kuratorer och ett välfungerande elevhälsoteam. Men det kan ju vara bara en annan läkarkontakt, kurator på ett annat ställe, då får man ju, ska man ju försöka ta sig dit. När det kommer till tillgänglighet, man behöver åka buss eller ta sig till Västerås är inte så jättelätt. Så att det är ju tillgängligheten som är en brist för oss.
Nej, men jag tänker bara haka på lite där att det är ju mycket det också som vi pratar om, det här med föräldraskapsstöd och sådär, att vi har ju föräldrar som behöver stöd med alla saker som även en storstad har. Men hos oss blir det ju kanske bara ett fåtal som har just det här problemet och de här utmaningarna och sådär. Så att det är också svårt för oss att fånga upp liksom grupper och den biten, precis som Mikaela säger, att det är väl där vi brister. Det är bra med en liten kommun och vi kan samverkan, borde inte vara något svårt för oss. Och vi vet ju liksom vilka föreningar som finns och så. Men just det här med när det gäller professionellt stöd, då blir det ju genast mycket svårare. Och vi tittar lite på föräldrautbildningar. Ja, men de som inte har körkort och sådär, ja, men vart ska man ta sig? Och vi har ju heller inte några bra förbindelser till Västerås, går det ju knappt att ta sig, utan då pratar vi Fagersta. Men så det är väl också en viktig bit, tänker jag.
Och det var ungdomsmottagningen som jag tappade bort ordet.
Ungdomsmottagningen
har ju varit i Skinnskatteberg en gång varannan vecka. Men det var inte så många besökare, så det har dragits ner på det.
Mm.
Och det blir svårare för våra ungdomar att ta sig.
Jag tänker att det görs ju så otroligt mycket på den här frågan. Och det som jag varit inne på inledningsvis, frågan är ju komplex utifrån att det inrymmer ju så otroligt mycket i vår psykiska hälsa. Så att jag tänker att det behöver också vara insatser som sker på olika nivåer av olika verksamheter där vi alla sluter upp som sagt som samhälle. Men också olika verksamheter, att man sluter upp tillsammans för att jobba mer effektivt i den här frågan. För jag tror absolut att vi verkligen kan jobba mer effektivare i den här frågan tillsammans. För att jag tror att många har liknande mål. Eller så. Om man jobbar exempelvis i politiskt styrd organisation så drivs man ju av mål och sådär. Och det är många som har likvärdiga mål inom det här området. Och jag tänker där kan man nog verkligen jobba bättre tillsammans så att man får ett mervärde i arbetet än att man ska jobba var och en för sig med parallella spår, men egentligen så är syftet och målet samma sak och det kanske till och med samma individer som tar del av det här stödet men att det är på olika sätt och sådär. Mm. Så här kan vi ju absolut, tror jag, bli bättre på att jobba mer med den här frågan, och det är väl en del i det som vi i regionen håller på med just nu då, i det här utvecklingsarbetet, att vi försöker kraftsamla och försöker samla aktörer i länet som vill jobba med den här frågan lite mer riktat till att just minska stigma, och då utifrån att våga fråga om någon mår dåligt, våga stanna kvar i ett sådant samtal, lyssna, finns till utan att du behöver vara en samtalsledare, utan som medmänniska eller även i din profession, även fast du inte har det i din yrkesroll, att man kan känna sig trygg i den situationen i varje fall. Sen är det såklart lite olika, som sagt, utifrån resurser och sådär, huruvida man har möjlighet till det, men i varje fall att man ska kunna känna sig trygg i det, som vi varit inne på, tror jag är otroligt viktigt. Och det är väl lite det som vi försöker jobba med just nu.
Och jag tänker att vi kommer ju bli bra på det här, för man blir oftast bra på det man gör. Så att vi måste ju börja träna, våga sitta där och lyssna det första gången, sen lyssnar man en andra gång. Och till slut så kommer det bli en trygghet att sitta och lyssna och vara, som du säger Linda, medmänniska, tror jag i alla fall. Tusen tack för att ni kom hit och delade era tankar och allt bra arbete ni gör, tycker jag. Tack så jättemycket.
Tack.
Och tack till dig som lyssnat. Är du nyfiken på våra avsnitt och vill lyssna mer, så hittar du alla våra avsnitt och information om dem på vår podd, och den har hemsidan www.bagagetpodcast.se. Tack så mycket!